nåd för nya världar, mycket större än den här. Herre, tack för att vi alltid får falla emot dig. Att du är den trygga klippan som vi kan luta oss emot, vad som än händer. Herre, tack för att det är på dig som vi får bygga våra liv. Herre, tack för att vi får komma till dig i den här stunden. Herre, vi ber att du genom din heliga ande skulle göra ditt ord levande och verksamt ibland oss. Herre, kom med din ande över oss var och en. Ge oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot det ord som du vill tala till oss idag. Herre, det ber vi om i ditt välsignade namn. Amen. Som vi har konstaterat så är ju den här helgen inte riktigt som andra helger. Det är en tid på året då vi knappast behöver påminnelsen som står bland annat vid ingången till Stampens kyrkogård i Göteborg. På grinden när man går in så står det: tänk på döden. Den påminnelsen behöver vi emellanåt, men den här helgen kommer den liksom av sig självt. Mötet med döden är oundvikligt och utgör nog en av de största kriserna en människa kan gå igenom i sitt liv. Från vår mänskliga horisont är döden det absoluta slutet. I församlingen i Thessalonike på Nya testamentets tid så hade man mött döden och sorgen. Och till dem så skriver Paulus några rader i sitt första brev till församlingen där. Första Thessalonikebrevet kapitel 4 och vers 13. Aposteln skriver: bröder, vi vill att ni ska veta hur det går med dem som avlider, så att ni inte behöver sörja som de andra, de som inte har något hopp. Ni ska inte behöva sörja som de andra, de som inte har ett hopp, skriver Paulus. Det finns ett hopp. Den kristna tron är en hoppets tro. Den kristna tron vänder sig till en Gud som vi känner som hoppets Gud. I Romarbrevets 15 kapitel, i avslutningen till församlingen där, så skriver Paulus: må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft. Hoppets Gud. Det är honom vi tror på. Det är därför den här helgen inte bara präglas av döden, utan också av hoppet om evigheten. Hoppet om att hoppets Gud en dag ska upprätta sin skapelse, en dag torka alla tårar från våra kinder, en dag låta oss leva på en plats där döden inte längre finns. Men det där hoppet kan vara svårt att känna i mötet med döden. Min tro orkar kanske inte hoppas. Min tro orkar kanske inte bära det där. Då behövs ett vi. Det behövs någonting att få bäras av när jag och min tro inte kan. I perioder av mitt liv när jag inte har orkat tro, när jag inte har orkat hoppas, så har jag fått bäras av andra som har trott och hoppats. I evangelierna så finns det en berättelse om fyra vänner som bär sin kamrat som är lam och ligger på en bår. De bär hans bädd till Jesus. Han hade ju inte förmåga att ta sig dit på egen hand. Men de bär honom till Jesus. Och så kan det vara också för oss. När vi inte orkar så kan andra få bära oss. Min tro och mitt hopp kan få bäras av vårt gemensamma hopp. Av vår gemensamma tro. Och i den kristna kyrkans tradition så har det här gemensamma ofta uttryckts i trosbekännelserna. Trosbekännelserna som ju inramas av ett vi tror. Ett uttryck för att det här är någonting vi gör gemensamt. Jag och min tro får vara en del av detta stora. Så låt oss ägna en stund åt att titta på vilket hopp uttrycker trosbekännelserna. Vilket hopp uttrycks i det vi kallar för den apostoliska trosbekännelsen, som är den vi oftast använder oss av i kyrkan. Vilket hopp på hoppets Gud får vår tro förmedla i mötet med döden och sorgen? Trosbekännelserna uttrycker ju många olika saker, men det är fyra strofer jag vill stanna upp vid en liten stund idag. Den första är så som trosbekännelsen börjar. Vi tror. Det uttrycker att tron inte bara är min, utan också vår. Det är någonting vi delar. Min tro är en del av något större. Det är kyrkans tro. Det är Guds folks tro. Den apostoliska trosbekännelsen liksom kan man spåra tillbaka till doppraxis i den tidiga kyrkan. Alltså det vi idag känner som trosbekännelsen, den formades inte på ett kyrkomöte eller ett koncilium. Det finns andra trosbekännelser som gör det. Utan den här trosbekännelsen kan man spåra tillbaka till de första kristna. Och den användes vid dop. Det vill säga, den springer ur övertygelsen som man gav uttryck för när en människa begravdes i vattnet. Begravdes tillsammans med Jesus och uppstod tillsammans med Jesus. I Efesierbrevet kapitel 2 och vers 20 så uttrycker Paulus det så här. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Vi är en del av någonting som har Jesus som hörnsten, men som har som grund liksom det som är gemensamt för de kristna i alla tider. Den apostoliska trosbekännelsen heter som den gör därför att den går tillbaka till det som apostlarna lärde. Det är sannoliken kyrkans tro i alla tider. I vår tradition som frikyrkliga väckelsetroende så har vi alltid betonat den egna tron, den personliga tron, det egna beslutet och individens avgörelse. Och det är ju avgörande. Inför mötet med Jesus så ställs varje människa inför ett val. Men i den tid vi lever i nu, i synnerhet i vårt land, så handlar nästan allt om individens val och beslut. Man ska forma sin egen identitet. Man ska på ett vis bygga sitt eget varumärke. Och nog kan vi också säga att var och en uppmuntras att bygga sin egen tro. Jag hörde någon säga att när man ska börja gymnasiet och bor i Stockholm så har man 3500 val att göra. Så många skolor och alternativ och inriktningar finns det. Nog handlar det om individens val många gånger. Men när krisen kommer, när mötet med det där som jag inte kan skaka mig undan inträffar, så kan det hända att det där som jag har byggt på mig själv enbart, att det rasar. Det är därför vi behöver varandra. Vi behöver den större gemenskapen som får forma oss och bära tillsammans med oss. Paulus skrev ju att vi har fogats in i en byggnad. I tron finns det stabila byggstenar och där får du och jag hitta vår plats. Vi får sälla oss till den stora skara som Guds folk utgör och tillsammans med alla de heliga i alla tider uttrycka vi tror. Kyrkans gemensamma tro får bära din och min tro när vi inte orkar. Kyrkans gemensamma hopp får bära ditt och mitt hopp när vi inte kan hoppas. Så vad uttrycker då den gemensamma bekännelsen för hopp? Den första strofen vi ska stanna upp vid, den finns i den andra delen av trosbekännelsen. Den handlar om Jesu uppståndelse. Vi bekänner att vi tror att Jesus uppstod från de döda på tredje dagen. Genom Jesu uppståndelse från de döda har Gud förvandlat döden från en punkt till ett komma. Genom Jesu död och uppståndelse är döden inte längre en punkt, slutet, utan ett komma. Det finns någonting mer. Genom Jesu uppståndelse har inte döden sista ordet. Jesus har som sann människa stigit ner i dödsriket. Men han har också stigit upp igen därifrån. Hebreerbrevets författare skriver i det andra kapitlet och vers 14-15. Då nu barnen är av kött och blod, alltså vi människor, måste han, alltså Jesus, på samma sätt bli människa för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla de som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. I sin död och uppståndelse avväpnade Jesus själva dödens herre. I och med Jesu uppståndelse är dödens udd bruten. Den har inte den yttersta makten. De döda är inte förlorade eller borta, utan i Jesus ska de få liv igen. Jesus själv säger det i Johannes evangeliets 5:e kapitel och vers 25. Där säger han: sannerligen, jag säger er, den stund kommer, ja, den är redan här, då de döda ska höra Guds sons röst och den som hör den ska få liv. Det är möjligt därför att Jesus har banat vägen för oss. Han som är uppståndelsen och livet. Det finns ett hopp därför att Jesus är det hoppet. Vårt hopp står inte till lärosatser, till historiska idéer. Vårt hopp står till en person, Jesus Kristus, som har uppstått från de döda och därmed banat väg till livet. Det fina med detta är att det finns något väldigt tydligt att luta sig emot. Jesus uppståndelse är inte bara en andlig sak som gör att vi kan ha en tro om att det finns ett evigt liv att få del av. Den kristna tron bygger på historiska händelser. Den kristna trons hopp om framtiden bygger på att det var en påskdagsmorgon för snart 2000 år sedan då graven faktiskt var tom. Ett historiskt faktum, det har hänt på riktigt och det är avgörande. Och som ett historiskt faktum så är det ju sant, vare sig jag just nu kan känna hoppet eller inte. Om det är sant att Jesus uppstod från de döda en gång för länge sedan, då är det ju sant oavsett hur min dagsform är. Oavsett hur min tro känns för tillfället. Det är vårt hopp. Att Jesus har uppstått från de döda. Och det är ett hopp vi kan luta oss emot när vi själva inte orkar tro När vi själva inte orkar hoppas så finns det någonting stadigt att luta sig emot. Vi får stämma in i kyrkans bekännelse genom alla tider att Jesus uppstod på tredje dagen. Vi får låta den bekännelsen bära vår tro och vårt hopp. Likt vännerna som bar båren för sin vän när vi inte förmår på egen hand. Det andra vi ska stanna upp vid, det är att vi bekänner kroppens uppståndelse. Eller de dödas uppståndelse, tror jag det är översatt i den äldre varianten. Men ordagrant står det kroppens uppståndelse. Kristen tro är inte bara någonting som handlar om det andliga. Utan den kristna tron tar i högsta grad det skapade och det fysiska på allvar. Om frälsningen och Guds upprättelseverk bara gäller det andliga, då skulle det innebära att döden fortfarande härskar över det kroppsliga, det skapade. Och hur kan vi då säga att dödens udd är bruten? Den kristna tron bekänner att Gud ska uppväcka oss kroppsligen på samma sätt som Jesus uppväcktes från de döda kroppsligen. Låt oss konstatera två saker om detta. För det första så är det i kraft av Jesu uppståndelse som också vi ska uppstå. Uppståndelsen är beroende av och baserad på Jesu egen uppståndelse. Vi ska läsa ifrån första Korintherbrevet kapitel 15 och vers 20-22. Aposteln Paulus ägnar ett helt kapitel åt frågan om uppståndelsen i första Korintherbrevet. Och han har resonerat så här, men vad händer om Jesus inte har uppstått? Och han konstaterar att har inte Jesus uppstått, ja då är det inte mycket med någonting. Men så skriver han i vers 20, men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Ty eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så skall också alla få nytt liv genom Kristus. Alla människor dör därför att vi delar förutsättningarna som har lämnat åt oss genom Adam. Men på samma sätt ska vi också uppstå och få nytt liv genom Kristus. Hoppet står till personen Jesus. Jesus är vägen och medlet för uppståndelsen. Det var ju det vi mötte förut när vi läste i Johannes 5. Jesus säger, de döda ska höra Guds sons röst och då ska de få liv. Det är Jesus som är nyckeln till uppståndelsen. I uppenbarelsebokens inledning, när Johannes får se den syn han får se när han sitter där på ön i fångenskap, så återkommer samma budskap. Uppenbarelseboken 1, kapitel 1, vers 17-18. När jag såg honom, alltså Jesus, föll jag ner som död för hans fötter. Han lade sin högra hand på mig och sade, var inte rädd. Jag är den första och den sista och den som lever. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Jesus är den som har nycklarna till döden och dödsriket. Han är uppståndelsens herre. Det andra vi kan konstatera, det är ju att uppståndelsen är kroppslig. Och det är avgörande att den är just kroppslig. I det här uppståndelsekapitlet, första Korintherbrevet 15, så återkommer ordet kropp om och om igen. Varför är det viktigt? Jo, därför att om dödens udd verkligen är bruten, om frälsningen i Jesus omfattar allting, om Guds upprättelseverk ska svara för allt det han har gjort, då gäller den det skapade. Då gäller den våra kroppar. Det här är viktigt därför att det säger någonting avgörande om vem Gud är. Gud är frälsningens Gud. Gud är hoppets Gud. Och Gud är skapelsens Gud. Och Gud överger inget som han har skapat. Gud överger inte ett enda av sina barn. Gud överger inte sitt folk. Och Gud överger inte sin skapelse. Därför måste dödens verkningar omintetgöras på alla plan. Frälsningen och upprättelsen gäller på alla områden, inklusive våra kroppar. Och det här, det är evangelium för oss och för vår tid. I vår tid står skönhet och utseende högt på agendan, inte minst för våra unga. Det räcker att gå förbi löpsedelsstället utanför affären eller tidningshyllan där inne för att se att det är så. Och i kontrast till det så märker vi också att en gammal eller sjuk kropp inte räknas med att ha särskilt mycket att kunna bidra med. Utan tvärtom. Och i den tiden finns det ett evangelium att Gud ska uppväcka våra kroppar. Det innebär att det finns ett hopp för den vars kropp sakta bryts ner. För den som är plågad av värk eller av ångest över att inte förmå eller duga. Det finns ett hopp. Därför att Jesus har uppstått till kroppsligt liv. Och också vi ska uppstå till kroppsligt liv. Men obehindrade, obegränsade av det som plågar oss här. Återigen ska vi läsa några ord från första Korintierbrevet kapitel 15. Det är de verser som vi ofta läser vid överlåtelsen på en begravningsgudstjänst. Första Korintierbrevet 15:42-43. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Med några kontraster försöker Paulus visa på skillnaden mellan våra kroppar här och nu och våra kroppar efter uppståndelsen. Förgänglighet ersätts av oförgänglighet. Det grekiska ordet för förgänglig är inte så mycket en statisk egenskap som en process. Det är en process av minskad kapacitet, av ökad svaghet och att närma sig krafternas slut. Det präglar oss här och nu. Det tror jag vi kan känna igen på olika sätt i våra liv. Men efter uppståndelsen så är det ju motsatsen. En rörelse som går tvärtom förgänglighetens påverkan på oss. Vi ska få mer kraft, mer förmåga, mer rörlighet. Tron på kroppens uppståndelse är ett evangelium. Det är ett evangelium som vittnar om att Gud har omsorg om sin skapelse. Också om våra kroppar. Och till den som plågas av att krafterna sinar finns ett löfte om att en dag ska vi uppstå till nytt kroppsligt liv. I en tillvaro som präglas av andens kraft, av oförgänglighet och härlighet. Som Filipperbrevet 3:21 säger. Han, Jesus, ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har. I sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Den sista strofen vi ska stanna upp vid. Det är när vi tror på det eviga livet. Det eviga livet är ju en strof som vi möter i Nya testamentet på olika sätt. I synnerhet hos Johannes. Johannes evangeliet. Och orden från Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 16 är ju välkända. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Den som tror ska ha evigt liv. För Johannes så handlar inte evigt liv först och främst om längden på livet utan om kvaliteten. Evigheten är inte så mycket en tidsperiod som ett annat sätt att leva. En kvalitet, en annan sorts liv. Och det eviga livet knyts samman med Jesus. Det eviga livet är Jesus själv. Den som tror på honom, den som knyter sitt liv till Jesus, den har del i det eviga livet. När vi bekänner tron på det eviga livet så handlar det om en relation. Johannes skriver i sitt evangelium lite senare i kapitel 17 och vers 3. Och detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Det eviga livet, det är själva relationen med Jesus. Den som känner och tror på honom, den har del i det eviga livet. Den har del i något som sträcker sig över tid och rum. Som inte döden kan rå på, utan som varar in i evigheten. Exakt vad som händer efter döden, det vet vi inte. Och Bibeln använder lite olika bilder för att försöka tala om det. Om sömn i väntan på uppståndelsen. Men det finns också ord om att finnas i Guds omedelbara närvaro. Oavsett så vittnar Guds ord om att relationen med Jesus består över liv och död. Paulus proklamerar i Romarbrevet 8 att inget kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus. Varken död eller liv. I Saltaren så utbrister David att om jag ens går till dödsriket så finns du där. Och Paulus återigen från Romarbrevet kapitel 14 och vers 8 utbrister. Om vi lever, lever vi för Herren. Och om vi dör, dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. När vi bekänner tron på det eviga livet, bekänner vi inte bara att det på andra sidan uppståndelsen kommer vara ett annat förhållande till vad tid är. Utan vi bekänner att vi är en del i en relation. En relation med Jesus som är annorlunda än alla andra relationer. Därför att den gör att något av evigheten flyttar in här och nu. Det är en relation som kommer att bestå vad som än händer. Det är en relation som inte döden kan rå på. Därför att vi tillhör Jesus som har besegrat döden. En sån här helg så kan det vara svårt att tro. Det kan vara svårt att känna hopp. Men vi får låta hoppet stå till hoppets Gud. Och vi får låta vårt hopp bäras av vårt gemensamma hopp. Vi har ett hopp därför att Jesus är det hoppet. Jesus har uppstått från de döda och därför har vi hopp om framtiden. Jesus har uppstått från de döda och därför kan vi lita på att också vi kommer att uppstå en dag. Jesus har uppstått från de döda och därför kan vi lita på att relationen till honom, det eviga livets relation, kommer att bestå oavsett vad som händer. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du är livet själv. Tack för att det är du som har nycklarna till döden och dödsriket. Du som var död men som lever i evigheters evighet. Herre, vi tackar dig för att vad vi än möter i våra liv så kan vi vara tryggt förvissade om att relationen till dig kommer att bestå. Att det inte finns någonting, varken död eller liv, varken något som finns eller som är eller som har funnits, varken något i höjden eller djupet som kan skilja oss från din kärlek till oss. Och Herre, vi ber särskilt för den eller de som har svårt att känna hopp, som har svårt att tro. Herre, hjälp oss att likt vännerna som bar båren få bära varandras tro när det är svårt. Hjälp oss att hoppas åt varandra när vår eget hopp inte orkar. Och Herre, tack för att i allt detta så är du hoppets Gud. Tack för att det finns ett hopp. Det finns ett hopp. Herre, hjälp oss att se det ännu mer. Hjälp oss att leva ut det hoppet ännu mer. Hjälp oss att ta emot och förstå det hoppet ännu mer. Och hjälp oss att dela det hoppet ännu mer. Herre, det ber vi om i ditt välsignade namn. Amen.